Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna till Pareto podcast avsnitt 34. Ja, det som präglat marknaden de senaste veckorna är amerikanska långräntan som börjar ticka upp. Det har oroat marknaden och drivit på sektorrotationen från growth till value. Kommer räntan fortsätta upp? Hur väntas centralbankerna agera i deras räntestrategi och är det egentligen bara nackdelen med en stigande ränta? Eller kan det även vara bra om den stiger utav rätt anledningar? Hur skadligt är centralbankernas pengatryckande och stigande inflationen? Ja, idag ska jag få gå till botten med mina räntefrågor. Till min hjälp har jag dagens gäst Tom Andersson som är ränteförvaltare på Case Fonder och som huvudsakligen investerar i företagsobligationer i Europa. Dessutom så ringer jag upp Sean George som investerar i globala ränteinstrument för att få ytterligare en nyans av räntebilden. Då säger jag varmt välkommen till dig Tom Andersson, ränteförvaltare på Case Fonder och du har varit i branschen ett tag nu.
Tack så mycket. Ja, jag har varit med ett bra tag. Jag har jobbat i branschen nu i 30 år. Jag har varit på Case sedan 2006.
Och du har fokuserat på räntor. Hur kommer det sig?
Jag började fokusera på räntor egentligen efter att jag började i Case. Mer av en slump i efterdyningarna av finanskrisen 2008. Där vi började fokusera på räntorna. Och sen från och med 2010 så satte vi upp en fond som jag sköter som ett SafePlay som då har fokus enbart på företagsobligationer.
Så du har ändå jobbat med räntor ett bra tag. Vad är din åsikt om dagens ränteläge?
Min åsikt om dagens ränteläge här är ju att den är väldigt nedtryckt. Den är ju nedtryckt på grund av centralbankerna framför allt. Att de köper så pass mycket tillgångar. Och tycker väl egentligen kanske att på en del håll idag så får man inte riktigt betalt för risken. Om man ska vara ärlig inom företagsobligationer. Men efterfrågan är ju enormt stor. Och det trycker räntorna.
Men du tycker att det är stora risker i företagsobligationer just nu?
Nej, jag tycker nog inte. Alltså rent kreditmässigt att det är stora risker. Däremot så finns det säkert en del ränterisk att räntorna ska upp. Nu tillhör jag skaran som tror att räntorna kommer inte gå upp så mycket här framåt. Även om vi i korta perspektivet har sett 10-åringen i USA studsa ganska mycket. Men i ett historiskt perspektiv så har de också haft högre räntor än vad vi har. Tittar man till exempel på Riksbanken och även Fed i USA så verkar det som att det de har sagt i alla fall är att de kommer inte röra räntorna för 2024. Och det är några år till.
Men vi har ju sett att amerikanska långräntan har gått upp nu senaste veckorna och många är oroliga för inflation. Det är ingenting som du går runt och är orolig över?
Nej, i korta perspektivet så tror jag inflationen kommer komma upp. Absolut, och det beror mycket på de jämförelsetal vi har. Där har vi ett exempel då i fjol. I mars när det var så stökigt så var ju oljeterminerna till och med negativa. Så att ja, inflationen i korta perspektivet kommer gå upp. Men Jag tror att jag är inte speciellt oroad ändå på lite längre sikt för inflationen här och nu.
Men varför inte då om centralbankerna trycker nya pengar? Hur ska vi kunna komma undan stigande inflationer?
Bland annat så tror jag att vi har inget underliggande lönetryck som kan driva inflationen. Vi har en relativt hög arbetslöshet, inte minst i USA. Jag tror den magiska gränsen där är 4%. De ligger på cirka 6 idag. Och fram till det så är jag inte speciellt oroad för att inflationen tar fart. Utan att centralbankerna hanterar det.
Så en hög arbetslöshet och löner som inte stiger, det kommer jämna ut inflationsnivån då?
Ja.
Vad är mest drivande annars på inflationen? Är det högre löner som driver på, förutom centralbanken?
Ja,
eller hur fungerar det, om du ska förklara?
Om vi har väldigt stor arbetslöshet så kommer ju inte lönerna att stiga. Och det är ju privat konsumtion i mångt och mycket som driver upp tillgångspriserna. Och som jag sa i korta perspektivet då, till exempel jämförelsetal med oljan, så kommer inflationen gå upp, men inte över tid så att säga. Sen är det ju till syvende och sist så, som du är inne på här med alla pengar som trycks. USA ska ju ut nu med ett gigantiskt paket. Någonstans, någon gång så ska ju det här betalas tillbaka. Nu vet vi ju så att säga att experimentet med att pumpa pengar fungerar. Det stora experimentet blir när det här ska reverseras i framtiden.
Vad finns det för faror då?
Vi såg ju när man har försökt och egentligen bara minska de här tillgångsköpen, så gick ju börserna ner väldigt mycket. Man blir rädd för, även på kreditsidan, en köpare som centralbankerna har legat och köpt under väldigt lång tid, och de kommer ju försvinna. Och det är klart, då kommer ju räntan att komma upp. Det är övertygad om. Och obligationspriserna kommer med stor sannolikhet att gå ner.
Mm.
Vi är inte där än. Jag målar väggen väldigt svart. Och det ligger lite i en ränteförvaltarens natur. Och vi är alltid negativa.
Är det så?
Ja.
Så Tom är alltså inte så orolig. Han tror inte att räntan kommer att gå upp och arbetslösheten kommer hålla tillbaka inflationen. Och han verkar lita på att centralbankens taktik fungerar, och det stora experimentet blir sedan när det här ska reviseras i framtiden. För att få ytterligare lite klarhet i räntesituationen så ringer jag upp Sean George, som investerar i obligationer även utanför Europa. Hej Sean George!
Hej! Allt bra med dig?
Det är bra, tack. Hur är det med dig?
Ja, det är kanon. Det har varit full rulle här. Alltid spännande. Det händer alltid någonting som man inte tänkt på. Så det bör kämpa på.
Ja, vi har ju sett att 10-årsräntan började gå upp här förra veckan. Nu har det väl tappat farten lite. Men vad är din åsikt om ränteläget just nu?
Alltså vi trodde ju att räntorna skulle gå upp, men vi trodde inte vi skulle liksom få en 20 baspunktsrörelse på amerikanska 10-åringen på en dag. Det är där vi liksom misstag vi har gjort. I våran fond så tar vi ingen ränterisk, men som alltid liksom när du får sån stor, kraftig, oförutsägbar rörelse i en av de viktigaste papperna i världen, det vill säga amerikanska statspapper, så har det ju såklart full effekter. Och det var en av de sämsta dagarna på nästan ett år, tror det var i high-yield-marknaden när räntan rörde sig. Så att, ja, den har ju full effekter. Men vad vi tror, vi trodde att amerikanska räntan i ett normalt scenario eller bra scenario skulle vara 1,6. och ett riktigt bra tillväxt scenario, så trodde vi att kanske den kommer hela vägen upp till 2%. Vi trodde inte det skulle komma liksom i slutet på februari 1,6. Som gamla monopolspelet, liksom don't pass, go straight to jail. Vi trodde inte att det skulle vara ett sånt scenario. Men vi är faktiskt rätt lugna. Men vi tycker att alltså det här är fullt normalt att räntor går upp när vi kommer ur en krissituation.
Men varför går räntorna upp för?
Därför att om du får tänka dig, reaktionsfunktionen är att folk köper den mest säkra tillgången som finns. Och jag tror inte någon som skulle debattera att det är amerikanska statspapper som är emitterade i US dollar. Kom ihåg i mars, till och med den svenska marknaden behövde liksom swap-linjer från Fed för att tillgodose dollarbehovet i Sverige. Och Sverige var inte ensam. Liksom, det här var en global fenomen. Så vad man ser är att det blir alltid en rusning på amerikanska dollarn och alltid en rusning på priset på amerikanska statspapper, vilket drar ner yielden. Så att i augusti var lägsta noteringen ungefär 60 baspunkter på amerikanska tioåringar. Och det är inte så himla konstigt. Vi hade inte en vaccin och vi var inte helt säkra på när en vaccin skulle komma då. Om man spolar fram till nu, Israel har ju vaccinerat 50% av sin befolkning. Vi får ju tillbaka så mycket data på hur vaccinet fungerar mot liksom de här olika strains och hur effektiv den är, och datan som kommer tillbaka i, det är för att vi kommer ihåg det som vi rörde på i november eller december, vad var det? November förra året var när Pfizer kom ut och vi hade den enorma uppgången var på att en vaccin var effektiv i teststudier. Nu ser vi att vaccinet är minst lika effektiv i verkligheten. Så det är såklart jättepositivt. Och vi har fortfarande inte fått någon stora data på att det är stora biverkningar. Sen har du en fiskalpaket, stimulanspaket som är på väg genom i USA, såklart. De måste ju ge ut statsobligationer för att finansiera det i det längre loppet. Och sen så har du förmodligen en infrastruktur som också kommer att kosta mycket pengar, som också kommer att få fart på ekonomin. Alla de här grejerna får ju fart på ekonomin. Så att det, i grund och botten är det superpositivt. Och sen finns det två grejer till som jag tycker är superviktigt, som jag kommer att ta så snabbt jag kan men ändå förklara.
Du behöver inte stressa.
Okej, så risk parity. Så Bridgewater är mest känd för den här risk parity. Vad de gör är att de köper säkra statsobligationer och så köper de i regel aktier. Och så har de någon ratio på hur de allokerar det. Och så när statspapper går upp så går aktier ner och vice versa. Och över tid så har det gett en fantastiskt bra avkastning. Den strategin funkar inte riktigt med amerikanska tioåring. Det var inte en effektiv strategi, därför att jag och många andra kan ju nog hålla med om att 60 baspunkter är inte mycket krockkudda, och att sannolikheten att räntor skulle förmodligen upp var rätt hög. Nu när räntan kom upp i 1,40 till 1,50, så att om vi använder vårt bra scenario för ekonomin och vad vi tror åtminstone räntan kommer att vara på 1,60, och att vi skulle få något bakslag eller Putin skulle göra någonting eller iranskan eller någonting, då har du ju liksom en nivå på amerikanska tioåringen som fungerar som en krockkudde. Varför berättar jag det för era lyssnare? Jo, det är för de här fonderna och strategierna kommer få mer pengar allokerade till sig. När de här pengarna kommer in i marknaden så kommer de att köpa av statsobligationer och köpa av aktier. Superpositivt för risktillgången. Sen finns det en grej till. Vi har ju sett att VIX, volatiliteten på aktiemarknaden, har varit eleverad. 10-15 är en normal värld i en VIX-nivå. Vi har ju haft svårt att komma under 20 sen pandemin. Och vi har liksom, man kunde argumentera liksom all time highs hela tiden på S&P att VIX skulle komma ner till normal nivå. Men varför VIX, i vår mening i alla fall, varför VIX har inte lyckats göra det är att när räntan var så pass låg på statspapper så var folk tvungna att hitta några andra sätt och hitta sina, hedga sina portföljer, köpa säljoptioner som vi alltid gör. Men det var många fler som kom in och gjorde det. Och köpa liksom, puts eller calls på VIX. Och vad det har gjort är att det har hållit VIXen på en nivå som inte hjälper börsen att ralla mer. Om folk slutar köpa säljoptioner och köpa calls på VIX, då kommer ju liksom, vi har ju sett när VIX kommer ner till den här 15-10 nivåerna, då går ju aktiemarknaden upp. Så att det är många anledningar, tror jag, till att vi ser att den här ränteuppgången är superpositiv för risktillgångar. Jag kan säga, jag var inte så jäkla fräck i torsdags natt när vi började ta svensk tid, när vi började ta av hedgar. Men vi och många andra tog nog av hedgar torsdag natt. Och sen kämpade vi, liksom, marknaden var ju supervolatil. Man kunde gå, liksom, gå och kissa och komma tillbaka till S&P och rört sig 50 points på fredagen. Så att vi bara reste på oss halv fem och bara, vi går hem, vi lever med den här portföljen. Och sen fick vi givetvis en stor rally igår. Så att vi tror att räntor kommer krypa upp åtminstone 1,60, en superpositiv. Och det här är nog det som får lite lyssnare att liksom, få svårt att få runt huvudet på det här. Men om räntor går upp för att vi har fått en jättestark tillväxt, så kommer det vara bra. Vissa aktier kommer, liksom tech, kanske kommer behöva kämpa lite mer, så man får ju ha koll på vad man är allokerad till. Men överlag, en hel del industrier och liksom headline-siffran på S&P och Dow kommer må bra av det här. Och risktillgångar i kredit.
Så räntan kommer fortsätta att krypa upp, men det ska man inte oroa sig över, utan det är positivt?
Yes.
Och vad kan man säga om inflationen då? Är det en fara?
Ja, jag menar, det är en del, det är en del av det som sker i räntemarknaden, inflationsförväntningarna. Men än en gång, det här är inflation på grund av tillväxt. Och att vi kommer ur en av de svåraste ekonomiska perioderna.
Men vadå, det är väl inflation för att centralbankerna trycker massa pengar?
Absolut, men den här inflationen är baserad på en väldigt låg nivå av ekonomisk aktivitet. Så den, liksom, vi får inflationen här på grund av att ekonomiska aktiviteten återhämtar sig från en väldigt, väldigt stor sättning. Jag tror mer på en om man tittar på liksom en normaliserad inflation på en längre tidsperspektiv. Jag pratar inte om 70-talsinflation. Jag pratar liksom om 3-4% inflation. Och jag tror att det är positivt att vi skulle ha det. Jag tror inte vi får en sån inflation i Europa. Jag tror att liksom befolkningen är äldre här. Du har fortfarande hyfsat stora skuldsättningar, eller väldigt stora skuldsättningar i Sydeuropa. Du har bankerna som delvis inte har rensat sina balansräkningar från finanskrisen, inte pandemin. Så det finns en del saker som tyder till oss att inflationen kommer inte ta fart på samma sätt. Och räntorna kommer inte att röra sig på samma sätt som de gör i USA. Men såklart, som vi såg förra veckan, sticker amerikanska tioåringar på det sättet och den snabbheten som de gjorde sist, så kommer ju räntorna i Europa krypa upp. Men vad vi såg, den stora skillnaden på vad amerikanska centralbankschefer sa under ränteuppgången, att de var inte oroliga, fast det var ju faktiskt bokstavligen panik i räntemarknaden. Liksom folk som var, jag vet att det serverades många whiskies på torsdagskvällen i New York. Jag fick lite samtal från folk som var ute på barer. Men centralbankerna där sa att de var inte oroliga för det. Samtidigt så kom ju redan på fredag morgon centralbankspersoner i Europa ut och sa, om ränteökningen skulle nå en nivå som det skulle börja äta in på vår ekonomiska tillväxt, så kommer vi göra någonting åt saken. Och jag tycker det är den stora skillnaden här, att Europa och USA. Och från en kreditperspektiv, ja, om du är en aktieperson så kanske du skulle vara viktad mot USA. Men från ett kreditperspektiv, om jag vet att ECB kommer köpa mycket företagsobligationer och mycket statspapper för att hålla ner räntorna, då vill jag vara i skydd av ECB gentemot en Fed som är beredd att låta räntorna sticka, som kan vara problematiskt för kredit.
Och Sean verkar heller inte vara särskilt orolig, varken för räntan eller inflationen. Han tror visserligen att räntan kommer att krypa upp, men att det kan vara positivt. Han verkar också tro på att centralbankerna gör sitt. Nu vill jag höra mer om Toms fond och hur han agerar i det här klimatet. Men om vi går tillbaka till dig som ränteförvaltare då. Ni startade där 2008, där runt omkring. Och då startade ni den här räntefonden, för jag antar att ni var lite rädda för kraschen där kring, om finanskrisen kring 2008. Då startade ni fonden och ni investerade i företagsobligationer. Berätta hur din förvaltarsituation ser ut.
Man kan säga SafePlay då har ju en inriktning på financials. Och det var egentligen så vi började en gång i tiden. I efterdyningarna av finanskrisen så skulle vi börja köpa lite aktier och kom ju och började titta på bankerna. Och då dök räntebenet upp. Och det vi såg var att om vi köpte vid den tidpunkten bankernas obligationer, förvisso lite speciella obligationer, men man fick 20-25% avkastning på dem i 5 år. Och då tyckte vi, varför ska vi äga aktier i bankerna? Då kan vi lika väl låna ut pengar till dem. Och sen har detta hållit i sig. Under årens lopp så har vi tyckt att det är extremt bra risk-reward i banksektorn. De är hårt reglerade, de har kapitaltäckning, det är så här långt ingen som har gått i konkurs. Det har gjort att vi har hållit i det och kommer göra så ett tag framöver.
Så risken är ganska låg, men vad får man för avkastning då?
Allt ifrån 3% och upp till och uppåt kan man säga. Vi har då valt att dessutom köpa en del i portföljen som är en extremt speciell typ av obligationer. Det kan vara obligationer som bankerna gav ut på 80-talet men som man aldrig har löst in på grund av att man inte har behövt ha kapitaltäckning på det här. Nu har vi de regulatoriska myndigheterna har nu sagt att ta bort det här kapitalet. Och det intressanta med detta har varit att när vi började köpa det här så köpte man varje krona för 60 öre. Och min tro är att en stor del av det här kapitalet kommer att försvinna. Och då skapade, även om priserna har gått upp, en god avkastning.
Men har du inte varit sugen på att köpa aktier istället när vi har sett sån otrolig avkastning? Hur navigerar du eller hur resonerar du där? Och vad säger du till med dina fond, de som har köpt din fond? Hur förklarar man att nej men, ni får avstå lite avkastning men det är en bra risk? Eller hur resonerar du där?
Jag ser väl mer så här att en räntefond är en del av en portfölj ur ett riskperspektiv. Där man också ska sprida graserna mellan olika räntefonder. Man har olika inriktningar. Så att jag ser det egentligen som en del i en portfölj kan man säga.
På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste courtaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt courtage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stop loss orderläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
Och hur navigerar du bland bolaget köpa obligationer i? Eller hur gör man en sån analys?
Man tittar ju först och främst på överhängande vad man tror om ränteutvecklingen. Ska man gå väldigt långt ut på räntekurvan ska man gå kort. Det här är någonting som vi kallar durationsrisk. Tror jag att räntorna ska gå upp så ska jag ha en kort duration. Tror jag att räntorna ska gå ner så ska jag ha en lång duration. Så att det tar väl egentligen en början i först titta på det stora makroläget. Vad tror jag om räntorna? Sen går jag in och tittar på branscher och sen kommer vi ner på specifika bolag. Och då får man ju gå igenom bolag, balans, resultaträkning, framtid, belåningsgrader och så vidare för att få en helhetsbedömning. Och sen så i vissa fall så går man in och köper obligationer.
Mm. Och du tror ju inte på stigande räntor just nu. Vilken duration har du? Letar du efter just nu?
Jag har, och det här är egentligen ihop med att, nu pratar jag lite grann emot mig själv. Jag tror inte på några större ränteuppgångar i närtid. Men som jag ser det så är det där risken ligger. Inte att räntan ska gå ner utan snarare upp. Och i många fall så är då räntekurvan väldigt flack. Man får väldigt lite extra betalt för att gå ut långt. Och då väljer jag att lägga mig kort.
Okej, om du ska berätta mer om hur det här fungerar och hur det hänger ihop och varför man väljer en kort duration då.
Jo, om man kan säga så här, bara tumme pekfingret. Om räntan skulle gå upp, om vi köper en femårsobligation idag och räntan går upp 1% imorgon så sjunker värdet på obligationen med 5%. Det är inte exakt, men tumme pekfingret. Så att man förstår principen hur det fungerar. Och vi har då valt att skillnaden mellan en kort löptid och en betydligt längre löptid är så liten, men jag drar ändå på mig en, som jag tycker då, stor durationsrisk, och den vill jag inte riktigt ha, för jag får inte betalt för den.
Tom vill alltså ha kort duration för att undvika ränterisken. Vi kollar med Sean igen hur han agerar. Så hur positionerar du dig då?
Alltså vi har en stor viktning till Europa. Vi har mer CDS på än vanligt, så det vill säga att inte en fast kupong. Vi har köpt ett kabelbolag som gör mobiltom. De kom ut med en emission i februari, en 20-årig obligation som handlas på spread. Men i cashpris i min statsobligation har gått ner. Den har gått ner 7%. Så den köpte vi häromdagen. Vi köpte mer Expedia som handlas på spread också. För att det här talar ju, liksom, de här inflationsförväntningarna kommer av en anledning att vi tror att ekonomierna kommer öppnas. Vem kommer gagnas av det? Resesektorn. Så att vi köper dipparna här. Lite tråkigt start på året, vi är ner lite granna. Men vi tar det med ro. Liksom, vi har en portfölj som kommer gynnas någon gång under året av att ekonomierna öppnas och makron stabiliserar sig. Även på ränta och vaccinsidan.
Arsson viktar sig alltså mot Europa. Då tycker jag att vi ska knyta ihop säcken, så vi går tillbaka till Tom. Om vi ska avrunda lite det här vi har pratat om. Vi börjar ju prata om centralbanker och inflationsoro och räntor som många tror kommer stiga, men du är lite mer försiktigt inställd till det. Hur, om du kan sammanfatta, vart tror du att vi är på väg?
Jag tror att vi kommer att bibehålla låga räntor ett bra tag till. Jag är bekymrad, kanske ett milt uttryck, men på lite sikt. Och det är ju när jag säger, som vi sa tidigare, att när det här ska reverseras, när man ska göra så kallad tapering. Vi vet inte riktigt vad det tar vägen. Samtidigt så är det ju så att skuldsättningen idag är ju på statsnivå. Det man kan se här är ju att ska staterna ta sig ur det här, så ja, man kan göra som vi gjorde i början på 90-talet. amortera, finns inga pengar till. Och då är det ju två saker kvar egentligen för att få ner skuldsättningen. Ett, kickstarta BNP. Och det är lite grann det man försöker med alla dessa program. Sen kom ju covid emellan dessutom. Men som jag ser det, de måste försöka kickstarta BNP. Jag tror att man, nu har man ju sagt att den här 2%-nivån på inflationen över tid ska vara något snitt över tid. Jag tror man behöver draghjälp av inflationen att tugga i sig en del av skulden. Vilket också gör att jag är övertygad om att centralbankerna kommer att ha kvar räntan på bibehållet låga nivåer.
Och då fortsätter du agera som du gör nu, eller kommer du agera annorlunda framöver?
Jag kommer fortsätta agera och ha en kort duration så länge räntekurvorna ser ut som de gör. Och vi har även en hel del vad man kallar FRN-lån. Det vill säga räntan egentligen förändras var tredje månad.
Ja, men spännande. Tack så jättemycket, Tom Andersson.
Mm, tack själv.
Tack så jättemycket, Tom, för att du gästade podden. Och tack till er som har lyssnat. Vi fortsätter att följa marknadens utveckling med spänning. Och vi är tillbaka igen nästa onsdag. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.